ska börja så här. Om det är någon som känner att engelska är grejen, så säg till. Or else we kör in skånska. Yes. Okej, skånska. Ingen engelska. Okej. Ja, nu kör vi på skånska. Perfekt. Härligt. Jag tänkte nästan det. Jag var faktiskt ett par personer på min förra presentation tidigare här idag i eftermiddags som pratade engelska. Så då körde jag en på engelska. Nu kör vi en på svenska, på skånska. Härligt. Men alla mina slides är på engelska, för man kan ju inte säkert veta. Ursäkta mig. Man kan ju inte säkert veta om det är någon som vill ha det på engelska. Så vi börjar så här. Ungefär det här tänkte jag prata om. Du ser också svensk ut. Ja, svenska. Bra, tack. Och jag vet ju inte, alltså ni ser inte riktigt ut som de här personerna. Ni ser väl, alltså det måste vara någon sån här amerikansk styrelse eller någonting sånt. De ser fantastiskt. Super excited! På amerikanskt manér. Men det här är ju en presentation som är tänkt att rikta sig till folk som kanske är lite mer beslutsfattare på något sätt. Projektledare och drista mig till att säga projektledare och uppåt. Företagschefer eller andra som har någon form av organisatorisk post i sitt företag. Det är ungefär planen. Är det någon här som känner sig som en IT-pro eller utvecklare? Liksom? Nej, inte egentligen. Okej. Härligt. Då har vi rätt publik. Och antagligen, förhoppningsvis, det får ni själv bedöma, har ni rätt presentatör också. Ni vet ju att jag heter Magnus. Magnus Mortensen heter jag. Jag har varit med på det här molntåget. Molnplanet länge. Jag var den första som blev MVP för Azure i Norden. Och jag är också det som Microsoft kallar för en regional director. Och det är som en slags affärspartner till Microsoft, kan man säga. Vi jobbar mycket och nära ihop. Och vi gör en massa grejer tillsammans. Så kan man uttrycka sig enkelt. Jag har också ett eget företag som heter Loftisoft. Där jag helt enkelt bedriver konsultverksamhet på det här området, på molnet. Så att jag har varit med sedan dag ett för molnet och jobbat med massor med olika typer av kunder och kundcase, så att säga. Och hela den här presentationen handlar om att förklara varför vi gör det här. För de som inte har tänkt så många sådana tankar ännu. Man har hört att man ska göra någonting med molnet, men inte riktigt kanske satt sig in djupare i varför vi gör det här. Jag håller också på med stora event som jag tycker är kul att göra. Det här är ett jättestort event, så om ni känner någon som bör vara med på det här, så tänkte jag att jag skulle tipsa om det här i det här rummet också. The Global Azure Bootcamp körde 2015 på alla de här platserna i världen. Och det kommer att köra 2016 också nu i vår. Och då är det så att vi kör samma dag. Det här är typiska utvecklare och IT-pro-event, community-event, drivna på varje sån här lokal plats av den lokala communityn på varje ställe. Så det börjar här liksom på morgonen i australiensisk tid för deras sessioner. Sen rullar det över alla tidszonerna här och slutar faktiskt på Honolulu 30 timmar senare ungefär. Ett jättestort event över en dag med en hashtag, och så kör vi samma dag, och sen så kör vi i Azure och lär oss om Azure allesammans. Superstort och superkul event. Så att det här är någonting att hålla ögonen på. Jag har också varit så fick en propå av Sara som har hand om Azure i Sverige, att Azure Con Tour kommer till Sverige och landar i den 18 november på Stockholm City Conference Center, och det kommer vara en hel dag om Azure och en massa lärdomar där omkring. Japp, fråga. Utvecklare och IT-pro, alltså någonstans är det så här att varje lokala användarförening sätter ju sin agenda, så att säga. Är det en IT-pro-förening så är det IT-pro de pratar om, och är det SQL så kanske det är SQL databases i Azure, och är det .NET-utvecklare, kanske nybörjare med Azure, så är det det. Är det en Azure-användarförening så kanske det är lite mer hardcore-material. Så det beror helt på var man är och vad den lokala föreningen har att erbjuda, kan man säga. Och vilken som helst lokal förening kan ju delta i det här. Det är fritt för vilken som helst grupp att delta och sätta upp sin egen agenda för sin egen dag, helt enkelt. Det är därför det skalar också, så att säga. Det var 186 platser i världen samma dag här nu senast. Bra fråga, tack för den. Ja, som sagt, den här skulle jag också peka ut. Den kommer att vara stor. Här kommer att hända mycket trevliga saker. Jag kommer att vara där bland annat, om man nu tycker att sånt är trevligt. att jag är där, men framförallt tips om att kolla upp den här. Så. Jag hade typ några bitar då, var i molnet och sen var i Azure-molnet helt enkelt. Om vi börjar utifrån ett mer generellt molnigt perspektiv så är ju molnet ingenting annat än datacenter. Det är ju egentligen jättestora datacenter som Microsoft har snickrat ihop. Består av en massa servrar i en massa rack som man stuvar in i alltså shipping containers, alltså sådana här jättestora lastcontainrar. Och sen så trycker man in ett gäng sådana i en stor hall. Tänker storlek så att ni kan köra in två jumbojättar i dem på allvar, alltså så stora. Och så bara staplar man massa containrar där och så till varje container så jackar man in internet, en vattenslang för kylning och lite ström då. Tre kontakter och sen så kör de. Så har man jättemycket datorer. Så det är egentligen outsourcing fast supermycket större. Såklart. Det är egentligen vad det är. Och det finns ju en massa såna här aspekter på varför det kan vara attraktivt att byta till molnet. Varför vill vi göra det? Och det är egentligen det vi vill veta nu. Vad är det som motiverar oss att göra en förändring? Och det här är ju chefsnivå, så att vi pratar om CapEx och OpEx allra först. Så har vi liksom det gjort. Det kan vara skönt att ha det avklarat, känner jag. IT-infrastruktur på era företag är en CapEx, en investering ni gör. Ni köper servrar, ni sätter samman dem och ni har ett serverrum. Eller så möjligen outsourcar ni till någon som har köpt servrar och satt samman dem i ett serverrum. Lite sån torr hosta. Ursäkta mig. Skillnaden är i molnet att ni inte har någonting sånt längre, utan det är bara en operational expenditure som ni har istället. Ni har bara en OPEX kvar. Därför att ni hyr helt enkelt bara så mycket kapacitet som ni behöver vid varje given tidpunkt. Istället för att äga någonting själv. Och det här har ju jättemånga aspekter på hur man bedriver sin verksamhet såklart. Det blir väldigt annorlunda. Jag har seriöst, och det är skönt att man kan säga, som kommer att förbli namnlös, suttit i ett möte med en IT-chef som vi diskuterade ett projekt och vi diskuterade om vi skulle använda molnet för det här. Och då var han sa liksom att ja, okej, vi kan ju antingen lägga den här applikationen på Azure som vi nu diskuterar, eller så kan vi ju lägga dem på våra egna servrar, för det kostar ju ingenting. Jag kan ha lite svårt att hålla masken i ett kundmöte när man sitter på det viset. Jag vill jättegärna ha ett företag där servrar inte kostar någonting. Att köpa, att drifta, att underhålla, det är klart de gör, men man är så van vid att den här IT-budgetposten bara är. Den bara finns ju, det är någonting man har. Men man tänker ju inte på att det är en jättestor kostnad. Och det är den kostnaden vi så att säga utmanar med molnet. Det är den kostnaden som vi slarvigt uttryckt tar bort, eller åtminstone kraftigt reducerar, och sen då skaffar oss en operativ kostnad i molnet som hela tiden är beroende av hur mycket vi använder just nu. Den här förändringen, mindsetet, den kan vara både svår att överkomma, men också kan det vara väldigt känsligt. För jag har diskuterat med kunder som säger att men, oj, jag tycker den här månadskostnaden för molntjänsterna som vi använder nu, den börjar kännas som att den är lite hög. Så ja, det är för att du får en räkning varje månad som säger exakt vad du har använt, istället för att du har en stor budgetpost som du liksom bara inte tänker på. Du har ju bara ljugit för dig själv innan. Men effektivt sett kan man ju säga så. Okej, CapEx och OPEX, det struntar vi i, för att det är kul, men det finns mer spännande saker. Reducera kostnader är alltid trevligt. Och jag har redan nämnt att man kan alltså matcha efterfrågan, vad ni behöver i IT-infrastruktur, vad ni behöver i kapacitet vid varje given tidpunkt, mycket bättre när man har en molnplattform. För att effektivt, vi tar bara ett exempel. Om jag har en server i Azure, en virtuell maskin som kör där, och jag trycker på stoppknappen på den i Azure-portalen, så här, stopp, stanna den här. Då kostar den ingenting mer. Okej, den kostar vad det kostar att spara diskarna till den här virtuella maskinen i Azure Storage. Men eftersom jag inte har den igång så har jag inte allokerat en CPU eller flera i Azure. Och därför så tickar den alltså inga pengar. Så menar, om du har en serverfarm i din källare på företaget så, och stänger av de maskinerna, så har de fortfarande en kostnad. Det spelar ingen roll om ni stänger av dem. Ni har fortfarande en investering i dem. Men i Azure så bara stänger ni av dem och de kostar ingenting. Och det är ju liksom, det är ju helt annorlunda. Och sen kommer det såna här lite mer trevliga. Vi vill vara snabba. Vi vill vara agila. Vi vill kunna göra en stor kampanj. Jag har varit med i en stor kampanj där man försökte lösa problemet, det behovet man behövde för kampanjen först internt. Det gick inte. Man hade inte de maskinerna. Sen gick man ut på stan och försökte hyra dem. Och då fick man just det beskedet att du kan inte hyra de här maskinerna vi har, och inte sådana, men du kan få köpa dem. Nej. Och sen så vände man sig till en molnplattform, och mycket riktigt i det här fallet kunde man lösa problemet. Därför att man behövde bara maskinerna under kampanjen och sen inte mer. Så man behövde inte investera i dem. Och man kunde vara snabb också då, helt enkelt. Så. Sen började det bli mycket spännande. Och vi pratar om globalitet. Vi pratar om att nå nya marknader. Vi pratar om att ta nya marknadsandelar. Nu börjar det bli riktigt spännande. För någonstans är det så att okej, vi kan leva med IT-kostnader. Vi kan leva med att vi inte gör allting på det billigaste sättet någonsin, så länge som vi har tillväxt. Och med hjälp av molnplattformen ni såg innan på de här prickarna, så har ni ju datacenter i hela världen. Ni kan alltså bygga globala applikationer. Ni kan alltså bygga saker som, som är tillgängliga för era kunder var som helst i världen. Och ni kan nå till större, mycket, mycket större marknader med flera olika knep och knop. Både genom vad ni bygger för applikationer, plus att Azure har olika sådana här marketplaces där man kan visa upp sina tjänster och andra kan börja prenumerera på dem. Så potentiellt kan kunder som aldrig visste att ni fanns plötsligt hitta er i någon helt annan världsdel. Det kan ju ge en tillväxt som kan vara mycket större, mycket bättre. Och sen har vi de här massiva skalningseffekterna. Helt enkelt att det är så mycket servrar, så stor kapacitet att stor datadrift gör att det blir billigare. Ni kommer inte kunna drifta era egna servrar så billigt som de driftar per server i molnplattformarna. Så enkelt är det. Så alltså, om man då går till definitionsgrunden, vad i så kallad cloud computing är det som är nytt? Det finns en definition av cloud computing som jag rekommenderar er att läsa. Den är bara, dokumentet är 7 sidor, men det är bara typ knappt 3 sidor text när man tar bort försättssidan och sådana saker. Så att där är, det är en väldigt kort, enkel definition. För det är så här, NIST förresten, ska jag nämna också. NIST står för National Institute of Standards and Technology. Det är en sån här myndighetsgreja i USA. De har definierat det. Det här är den gängse, kan man säga, branschstandarden för vad är cloud computing. För när ni köper molntjänster så bör ni applicera den här checklistan som strax kommer på de tjänsterna. Och helt enkelt säga, är det verkligen sant att jag köper molntjänster? Eller jag köper tjänster av ett företag som säger att de har molntjänster, men i verkligheten så är det bara kanske ett väldigt effektivt datacenter, inte ett molndatacenter. Vad är skillnaden? Kan vara bra att veta. För alla vill gärna säga nu att de har molntjänster, att de erbjuder molntjänster. Men det är inte alla som gör det. Det är inte alla som kan leva upp till definitionen av vad en molntjänst. Och därför kan det ju vara viktigt att gå tillbaka till definitionen. Pratar vi om de här sakerna. Och när jag gör en stor sån här bullet point lista med mycket information, så betyder det bara att jag tänkte gå igenom dem steg för steg, för att jag tänkte att ni skulle försöka komma ihåg det här. Resource pooling är då, det kommer tillbaka till det jag nämnde nyss, att man får stor driftseffekter. Man har enorma resurspooler i de här datacentren med hundratusentals maskiner i, hundratusentals servrar. Så ni kan bara rekvirera så många ni behöver vid ett givet tillfälle. Och vi har en kampanj nu. Det finns ett företag i Sverige som kör 5000 maskiner varje natt i molnet för att räkna om sitt data. Och sen när de är färdiga så bara stoppar de tillbaka de här maskinerna i poolen igen. De bara stänger ner dem. Och så betalar de ju bara för 5000 maskiner gånger så många timmar som de körde dem. Och det är ju ganska spexigt. Ja. Okej. Ja, jag tycker det. Det är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga. Förlåt, du var färdig med frågan. Ja, överkapacitet. Okej. För det första, jag vill vara tydlig med att jag jobbar inte på Microsoft. Jag är egen företagare. Jag kör för mig själv. Men därmed så pratar jag mycket om Microsoft-grejer. Så att ibland så kan man tro att jag jobbar på Microsoft. De borde ge mig lön. I alla fall. Det är en bra fråga. Naturligtvis är där en överkapacitet i Azure-datacentren också. Såklart är där det. Och det är ändå att man då betalar för den. Ja, det är alldeles riktigt. Men i det här ska man också då betänka att de här stordatadriftfördelarna kommer ändå alltid att vara bättre än det du kan åstadkomma själv. För det kommer att kosta dig mer än vad det kostar Microsoft att ha motsvarande överkapacitet i det här fallet. Så kan man uttrycka det. Och om man tittar också på resource pooling, varför den här bilden är grön, varför jag har valt en Greenpeace-bild i det här sammanhanget, så handlar det om att just... det finns indextal där man mäter hur effektivt ett datacenter är i till exempel energiförbrukning. Och de indextalen, jag kommer inte ihåg exakt vad de är för Azure och så vidare och vad de är i snitt. Men man kan säga så här att om snittet ligger här uppe så ligger public cloud datacentren betydligt lägre, radikalt mycket lägre. För de är alltså byggda... efter konstens alla superregler, super liksom, till och med så att kretskorten på allvar är aerodynamiska så att luftflödet genom containrarna där de sitter är liksom optimalt, och de är så nere på nästan ingen energi, kan man säga, inget energislöseri överhuvudtaget. Så om ingenting annat så kan man faktiskt seriöst motivera en flytt till Azure med att vi är ett grönt företag. Vi vill ha en grön IT-drift, alltså använder vi molnet. Det kan man faktiskt göra, man kan motivera det så, det är relevant. Och därför så blir det ju då, och också om man tittar på personal och sådana här saker, ta till exempel automatiseringsnivån i de här gigantiska datacentren, den är helt sjuk. Alltså de kan ha, nu är det här en gammal siffra, det kanske inte alls stämmer med dagens antal, men jag hörde en sån här för ett par år sedan siffra att ja, men vi har en IT-operatör per 15 000 servrar. Så vad de att ni inte har en på 15 000 av era servrar, om ni nu har så många. Så att storskalighetsdriftfördelarna, även om man naturligtvis här också måste planera för överkapacitet och tillväxt och sådana saker, gör ju att de slår ju i alla fall vad som helst som vi kan åstadkomma själv. Så enkelt kan man kanske uttrycka det. Och det är ju den här resurspools-effekten som vi uppnår. Elasticitetsgrejen här är ju också jätteintressant. Jag sa de här 5000 servrarna innan. Men också det här att om man får en plötslig topp i någonting så kan man liksom bara rekvirera fler maskiner. Och sen kan man bara använda färre maskiner när man behöver använda färre maskiner. Man kan ställa in skalning, autoskalning och så här. Titta, demo, autoskalning. Väldigt, väldigt enkelt. Alltså en förenklad demo här. Nu kanske det är så att jag inte har internet igen. I så fall så bara skippar vi den demon. Det är inte så hemskt viktigt. Nej, det borde funka. Jag hade faktiskt lite problem med internet här innan. Nej. Den verkar inte vilja. Kom igen nu. Nej. Vi prövar en annan browser bara för att vara... Nej, det ser inte ut som att jag har något internet. Den säger att jag har internet, men det har jag inte. Okej, jag tror faktiskt att vi klarar oss utan. Det här är egentligen den mest teoretiska presentation i alla fall. Autoskalning funkar helt enkelt så att jag kan alltså bara... Jag har till exempel webbapplikationer som jag hostar och driftar i det här fallet i Azure-molnet som jag hade tänkt att visa, va? Och jag kan bara gå in där och säga skalning, skala på till exempel CPU och sätta ett gränsvärde. Att om min CPU-utnyttjande överstiger ett visst värde, addera en instans till. Och sen en till och sen en till. Och när det går ner igen så minskar antalet igen. Och det är grymt effektivt när man tänker på det att man kan göra så. Därför att jag betalar ju bara för dem jag använder. Och då kommer man till nästa steg. Nämligen att ett molndatacenter alltid är en så kallad measured service. De mäter precis hur mycket ni använder. Ni är på varenda bit, varenda byte, varenda allting ni använder exakt. Och ni kan betala för liksom servrar per minut. Och det är ju skitbra för Microsoft, för då vet de exakt hur mycket ni ska betala. Det är ju kul för dem. Men det är också väldigt, väldigt roligt för er. För ni hamnar ju precis i det läget som är så himla bra. Ni hamnar ju i det läget att ni betalar alltså enbart för det ni använder. Och aldrig för någon överkapacitet eller någonting mer. Indirekt betalar ni väl för överkapaciteten i datacentret, som vi konstaterade här. Men ändå, ni betalar alltså bara för det ni använder. Korrekt. Över tid kommer du att få en känsla för hur mycket du betalar. Du kommer, när du har ett antal månadsräkningar på hög, så kommer du att kunna ha en känsla för det. Och ni kommer att kunna känna att nu när vi ska köra den här stora kampanjen, då vet vi ungefär hur mycket mer det kommer att kosta. Så att istället för att göra en stor, stor investering i IT som du sedan har med din egen överkapacitet och din egen driftorganisation, så har du ju någonting du måste lära dig att förhålla dig till den här OPEX-prylen istället. Så det är en förändring, och den förändringen är ganska, den kan vara rätt stor. Så absolut helt, helt rätt observerat. En fråga här borta. Alltså, precis, hur stora, det beror helt på. Nej, du menar snitt. Just det. Alltså det är ju väldigt många delar som går in i det här, och nej, jag kan inte bara direkt säga snittet säger att det är så här, det vet jag inte. Det beror helt på vad ni gör och vad ni vill göra och vad ni kan göra med molnet, för att först måste ju saker och ting förändras. Och förändringen är ju en första kostnad också. Sen när man väl är i drift med typ motsvarande, eller ja, man är i molnet istället för att ha någonting, man stänger ner alla sina egna servrar och nu är allt vi har i molnet. Jag tror också att man förändras som företag lite där i den processen. Så att det är inte direkt jämförbart, men jag kan säga med säkerhet säga en sak i alla fall. Jag har aldrig någonsin stött på, någonsin, ett scenario där pengamässigt det inte var en stor vinst. Och alltså det är signifikanta grejer vi pratar om. Det innebär omstruktureringar av hela verksamheten. Ja, det kan det göra. Det kan också innebära ganska blygsamma, vi har bara lyft våra servrar till molnet och driftar dem där istället. Och det kanske ger förbättringar, kanske lite mer blygsamma. Man har egentligen inte gjort så hemskt stora förändringar, om man ska vara ärlig. Man har bara flyttat dem från den hosting-providern till det molnet. Men i stort sett är det samma. Så det beror jättemycket på vad man gör i processen. Gör det. Och jag önskar verkligen att jag kunde säga ja, det är 83%. Men ja. Man måste ju sätta sig ner och räkna på de här scenarierna och börja. Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Många har ju det. Ja. Absolut. Absolut, jag håller med. Det är en stor grej. Men naturligtvis, jag vet inte om... Nu kan jag inte ens... Nu har jag inget internet. Jag kan inte. Tycker du det? Absolut. Alltså jag ska inte alls på något sätt bli defensiv här, utan du har absolut en giltig liksom fråga. Jag gillar den jätteskarpt, för att grejen är... Det kan man inte riktigt veta ju. Man måste först veta hur... Jag hoppas du accepterar uttrycket här i det här exemplet. Först måste man veta hur dåligt ni gör saker idag. Och sen så måste man fatta vad borde ni göra i molnet, och sen så måste man börja översätta. Och då till exempel, det här är på hög nivå, alltså högflygande nivå. Till exempel kan man gå in här och börja... Vi har så många servrar. Alltså här, nu har jag ju inget internet, så jag kan ju då inte visa. Men det är inte så hemskt viktigt heller. Alla kan surfa till den här pricing calculatorn på Azure.com och börja liksom, så här många servrar har vi och så här mycket storage och så. Men sen efter det, när man har gjort den här högflygande så, då måste man börja planera lite mer och ta liksom system för system och börja och se hur många servrar är det och vad innebär det för en kostnad och så vidare. Så det är en ganska avancerad, det finns inget enkelt svar på den. Och det hade varit kul om det fanns någon sån Ja, men det är 83% billigare liksom. Någon ska ju fortfarande ta hand om dem. IT-avdelningen som jag brukar säga, alltså någonstans är det så här, du kommer ju fortfarande i allra högsta grad såklart att behöva din IT-avdelning och ditt IT-folk. Självklart kommer du behöva dem fortfarande på alla sätt. Skillnaden är att de kommer göra lite andra saker än det de gör idag. De kommer inte klappa på fysiska servrar, men de kommer att ta hand om driften av systemen i den här miljön istället. Och de kommer att få helt ny förmåga. De kommer aldrig igen behöva säga nej till någonting. Alltså den här, jag vet ju företag där man säger, ja, man går till IT och säger, men jag behöver en databas. Så är det liksom så här, en månad, en och en halv månad. Ta hur lång tid som helst att få den här databasen, för det var något problem med att de måste ha en leverans av nya delar ungefär. Va? Men i molnfallet så är det ju bara, hur många vill du ha? Du har ju aldrig de begränsningarna mer. Så att, och det kan ju vara viktigt att veta. Det är inget jättebra svar på din fråga, jag ber om ursäkt för det. Vi kan gå upp och sparka runt lite på myrstacken av Microsoft där, som står där inne uppe sen du och jag, så kan vi se. Ja, se om vi hittar någon chefig person som kan ge dig lite välvalda floskler. En annan molnkapacitetspryl är ju då on-demand-prylen, eller on-demand-delen, för du råkade ju faktiskt nämna den här. Att du kan helt enkelt bara rekvirera vad du vill. Vill du ha en ny databas? Vill du ha 200 nya databaser? Vill du stänga av dem igen? Helt okej. Du kan alltså välja att öka kapaciteten och därmed kostnaden när du behöver ha en större kapacitet. Och du kan också gå ner på små kostnader, till exempel på sommaren när hela företaget är på semester. Då kan man stänga av kanske alla test- och utvecklingsmiljöer man har och gå ner på ingen kostnad för dem kanske, eller extremt, extremt lite. Eller över julhelgen eller någonting annat, så kanske man har ett väldigt mycket lägre behov av många färre kunder använder ens system. Alltså kan vi bara skruva ner. Så den här on-demand self-service-delen, det är någonting som väldigt sällan brukar kunna erbjudas från vilken som helst outsourcing-partner man har som man köper sina tjänster av idag. Du hyr en server, du hyr den 24/7, du betalar för den, här i din månadskostnad, slutfrågor. Ja, men i juli när ingen använder den, trist för dig. Så du får den effekten i molnplattformen. Så det var NIST. Så väldigt enkelt uttryckt då, det vi har hört här och det vi har sett är att vissa typer av återkommande mönster i drift är möjliga att göra mycket, mycket bättre med molnplattformar. Till exempel om man har perioder av inaktivitet i systemen, så behöver man inte betala någonting. Det är bara att stänga av, så betalar man ingenting. Om man har snabb tillväxt, det önskar vi ju alla att vi hade. Det här var ju ett problem på, kan man säga, 90-talet eller 00-talet eller sådär, med startups, att de hade inte råd att köpa den kapaciteten de behövde när de slog igenom stort, så att säga. Men här kan man ju bara öka. Förhoppningsvis har man någon form av intäkt som matchar den här ökningen i tillväxt. Och det kan man ju göra med ett molndatacenter. Vi frågade just till det här Global Azure-eventet, är det okej? Frågar vi driften på allvar, tog kontakt med Microsoft. Är det okej om vi drar igång 10 000 servrar en lördag i ett datacenter? Är det okej? Men bara, go ahead. Då känner man så, överkapacitet, ja, men herregud, att det går att göra är ju helt magiskt. Det är någonting helt annat. Det här brukar man väl kalla för slashdotting också för ett antal år sedan. Va? När man plötsligt blir superpopulär och man får någon jättehit någonstans, då vill man kunna möta det där. Även om man har överkapacitet så kan den där knölen vara svår att hantera. Men också det här är just det som jag var inne på med autoskalning. Man har en förutsägbar variant eller variation i konsumtion. Och då betalar man. Man följer kurvan i betalning. Skulle man ha kapacitet för det, så skulle man ju ligga här, och varje dal är en potentiell förlust eller outnyttjad resurs man har. Right. Pause slide. Det är Scott Guthrie, han är, hur man säger, Senior Vice President för Azure Microsoft. För några år sedan gjorde han en sån video, den var ganska kul. All right. Det här kan en del av er möjligen känna till vad det är för någonting. The Technology Adoption Life Cycle. Jag tänkte vi skulle göra en liten sån här räcka upp handen-övning. Varje teknik, varje technology, varje grej går på den här linjen enligt teorin här då, enligt den här tesen. Och den börjar här borta med innovators som är tidigt ute och early adopters och yay, molnet är skitcoolt för vi är liksom bleeding edge. Och sen längst här borta är de här människorna som att den enda anledningen till att de köper mobiltelefoner är att det inte går att köpa några trådbundna telefoner längre. Alltså de kommer gå sist av alla sen någonsin liksom. Okej? Okay? Och någonstans här på den här linjen är ju följdaktligen cloud computing också, eller hur? Det här är ett svart hål, en avgrund där vissa teknologier ramlar ner och det blev aldrig någonting. Man tyckte det var coolt och sen så började några att testa det och sen så bara nej, det här blev inte bra. Och det bara faller ur. Då är frågan, var är cloud computing? Det här är ju en högst personlig grej. Ni kan inte säkert veta, jag kan inte säkert veta. Jag håller liksom så här känselspröten ute så jag har en hyfsad uppfattning om vad jag tror att det är. Men vad tror ni att vi är? Så vi gör någonting osvenskt, vi räcker upp en hand. Allihopa räcker upp en hand när jag säger räcker upp en hand. Och sen så går jag så här och så tar ni ner er hand när ni tror att det är där vi är. Okej? Okay? Så om ni tror att vi är där så tar ni ner er hand när jag är där och så vidare. Okej? Okay? Var är cloud computing? Ganska bred fråga nu då, det är såklart. Men var är vi någonstans? Hand upp allihopa. Så börjar jag gå och så tar ni ner er hand. Där sticker några. Där sticker rätt många. Ja, där stack rätt många. Jag skulle vilja säga, kolla här, vad glad jag blir. Här säger jag att vi är. Det är riktigt. Vi har passerat avgrunden. Det är många företag idag. Alltså den här biten i mitten, majority, early och late majority, det är 80% av marknaden. Du har 10 där och 10 där och så 80 i mitten. Och vi har klivit in en bit i majoritetsdelen av marknaden. Jag ser väldigt många företag idag som så att säga rör sig mot det så kallade molnet. Och en del av dem vet faktiskt inte riktigt varför. Det är liksom lite grann som ett lämmeltåg. Vi har börjat att gå någonstans men vi har ingen aning om vart vi är på väg. Och vi vet inte riktigt vad vi ska göra med det och vi vet inte varför vi gör det. Men det är lite grann det den här sessionen är till för. Men det är kul att se att vi har ungefär en hyfsad bild av var vi är. Och vi har pratat lite om förändringar. Jag brukar använda den här bilden för att illustrera människans ovilja till förändring. Vi gillar ju inte förändringar. När de här börjar rulla på gatorna så blev folk lite rädda. För det här var ju vagnar som var automatiskt hade möjligheten att vara mobila av sig själv utan en häst. De var ju automobiles. Det var ju skitläskigt och superskrämmande och en del fick ju panik. Så då, i vissa fall så monterade man ett hästhuvud på vagnen då för att stilla folks oro lite grann. En del av de tidigare designerna på de här hade också en piskhållare till piskan. För jag menar, har du ingen piskhållare, var ska du sätta din piska då? Makes sense. Men människan gillar ju inte direkt förändring. Och det jag tycker är så grymt är att vi hamnar ibland i ett lite grann av ett anti-pattern-läge. Vi ska gå till molnet. Det här är min egen mitt eget påfund, almost flying in the clouds kallar jag det. Vi ska gå till molnet har vi sagt på företaget. Ska vi göra? Vi ska gå till molnet. Ja, varför det? Ja, så börjar man försöka förklara. Fast, och vi ska flytta de här systemen för att vi ska kunna nå nya marknader, vi ska ta nya marknadsandelar, vi ska göra en global applikation och vi ska, alla grejer vi ska göra, alla våra planer. Nice. Ja, och så var det bara det här också att ja, vi har ju befintliga kunder idag. Och de använder ju de grejerna som vi har på marken idag. Så att vi ska fortsätta att ha kvar de kunderna. Och sen så ska vi göra det här nya i molnet. Och samtidigt som jag naturligtvis förstår det affärsmässiga i det här. Det finns någon som betalar ens räkningar idag. Det förstår jag. Så är det ju ändå så att det vi gör är att vi nästan flyger. Att vi nästan går till molnet. Och vi har kvar en massa resurser på marken. Det vill säga vi kommer nästan att få alla fördelarna. Där ska man överväga väldigt, väldigt allvarligt. Förr i världen, för några år sedan, så var det så att ganska få trodde att hela företag skulle välja att ta hela sin IT till molnet. Och därför så tänkte man att så här ungefär kommer tillväxten att se ut. Och sen, jag har en slide på det lite längre fram, jag kommer inte på vad den är just nu, men det kommer sen. Vad som hände plötsligt var att den, den tillväxtkurvan, den knäcktes, den fick en knäck. Och anledningen till att den fick det var att folk hade inte räknat med, analytiker hade inte räknat med att företag skulle välja att börja flytta hela sitt allt till molnet och bara stänga ner sina gamla servrar eller sina gamla avtal de hade om tjänster och bara använda molnet. Och då kallar man det för hypergrowth i de här sammanhangen. Det kom in i en hypertillväxt. Plötsligt så är det hela företag. Jag har migrerat ett par stycken i alla fall, inga sådana jättestora, men 80-100 servrar till molnet. De tar allt och flyttar. Det trodde ingen, men det händer. Det är en del som gör. Och då är man inte almost flying in the clouds längre. Då är man definitivt på alla sätt flying in the clouds. Och om man bygger någonting nytt idag, 2014 redan, så av .NET ny mjukvara så var 91% byggd för moln. Men det ska man ju betänka att det finns extremt mycket befintliga projekt som är igång. Men alltså om du bygger någonting helt nytt så bör du bygga moln, rimligtvis, idag. Att göra en... Alltså jag ska säga någonting lite tillspetsat, okej? Jag hoppas ni ursäktar återigen. Jag är ju så här, jag har ju liksom satsat allting på molnet ungefär. Jag tycker det är så himla coolt. Lite tillspetsat uttryckt, om man gör en stor investering idag, eller om man står inför en stor investering idag, man måste förnya ett kontrakt eller göra en ny investering, man ska göra en ny IT-budget och sådär, och inte tar en seriös tanke om att titta på att molnet är ett alternativ. Det skulle jag vilja kalla för en, alltså en amerikanska uttrycket, en sackable offense. Då har man alltså begått ett tjänstefel, om ni frågar mig. Man måste titta på det här molnalternativet idag. För gör man inte det, då har man inte brytt sig, och någonstans är det helt felaktigt. Så om bara lite av det här molngrejen händer, även om det bara är lite, det är inte lite, det är väldigt stort, så är det inte så man kan säga att molnet är den största IT-migreringen vi någonsin har stått inför. Vi migrerar till molnplattformar som aldrig förr, och det bara ökar och ökar. Och där har vi den här hypergrowth som jag nämnde precis. Det var ett citat där från Forrester. Och det är också 2014. CIOs behöver se över hur de gör saker och ting. Och många CIOs har man sett har gått förbi IT-avdelningen. De har köpt in molntjänster själva. De har gått ifrån CapEx-grejen till en OpEx-grej. Och köpt in tjänsterna på annat håll. Det är så man gör i praktiken. Så, topp tre prioriteringar för CIO för 2015. Information. En del av er har säkert hört uttrycket data is the new oil. Det är företag som kan processa mer data snabbare än sina konkurrenter kommer att vinna. Så enkelt är det. Vi har så mycket data. Vi måste processa det här datat, vi måste göra det effektivt. Kan du processa mycket data snabbt så vinner du. Okay? Mobilitet. The Internet of Things är ju en extremt stor sak också nu. Men vi har ju också Bring Your Own Device och alla laptops och smartphones och tablet devices och hela den här biten. Faktum är att mobilitet är det som är normalt nu. Det har det varit kanske ganska länge. Den här sträcker sig bara dessutom till 2013, den här skalan. Men om du tittar på desktop-PC-försäljningen så vet vi ju att den har på något sätt planat ut. Den har peakat, kan man säga, eller en lång puckel där. Notebooks, alltså laptops, rena laptops. Lite grann av samma effekt, fast det gick snabbare där. Att peaka. För det som är intressant är ju tablets. Enligt de här siffrorna. Va? Nu kan man kanske ta dem med en nypa salt, men ta indikationen som sådan att konstatera att mobilitet är normalt. Tablets, jag har själv, detta här är min enda dator, alltså för mitt företag som jag använder. Det är en tablet, det är en tablet-PC, det är en full PC, men det är en Surface Pro 3 i för sig, så det är en väldigt bra tablet, men det är inte en laptop och det är inte en PC som sitter fast med inväg någonstans. Yes. om jag kommer att köpa en laptop igen. Jag är hemskt sugen på Surface Book som de Microsoft påannonserade nu. Och den har också mötts, vad jag ser, av ganska positivt. Samtidigt är det lite så här, det är en första generationsprodukt. För det är första gången de släpper den. Jag tror nog snarare att jag eventuellt kommer att satsa på en Surface Pro 4. Nytt tangentbord med fingeravtrycksläsare. Lite sådana saker. Det skulle, tror jag, skulle vara schysst. Deras nya sån här dockningsstation hade också två utgångar för två skärmutgångar. Så nu kan jag verkligen enkelt ha två skärmar. Jag tror att min nästa kommer att vara en tablet. En Surface Pro 4. Om jag kan motivera för mig själv att faktiskt köpa den. Jag driver ju trots allt ett eget företag. Så att jag får fråga min ekonomichef. Och nej, det är inte jag dessvärre. Hon är där hemma och tar hand om barnen. Så. Right. Mobilitet är det nya normala. Och det tredje naturligtvis då är molnet. Det som man kallar för en game changer. Jag gör det i alla fall. Det var någon som sa så. Nej, jag tycker inte att det är en game changer. Men jag tycker det. Med tanke på vad man kan göra. Med tanke på vilka nya kapaciteter vi har fått här. Så tycker jag att det är en game changer. Framförallt är det så att mobilitet kan aldrig uppnås utan molnet. Du kan aldrig ha en fullvärdig mobil upplevelse utan att du har alltså molnet. Du kan ha något annat datacenter som är sjukt bra och effektivt och inte ett molndatacenter, fine, men du måste ha någon form av serverdel där ert data finns, där du kan komma åt ert data. Och varför då inte använda en molnplattform och koppla in era mobila enheter till den här molnplattformen? Så det är ju här allting lever egentligen. Det är de topp tre prioriteringarna som man har kommit fram till när man liksom frågar folket. Vad är det som är viktigt? Och molnet är en av dem. Kanske den viktigaste. Jag hade också en presentation för utvecklare här. Just om cloud best practices and anti-patterns. Och min inledningsslide till utvecklarna för ett par timmar sedan var den här. För det handlar också om, den här sliden är inte direkt jätte IT-relaterad, men ni ser att hur bygger vi saker annorlunda för att dra nytta av kapaciteten i molnet? Hur, och vad ska vi undvika såklart? Här är ny kunskap som organisationen behöver. Nya saker som organisationen behöver att förstå. Det innebär en förändring. Fram med bilen med hästhuvudet. Det innebär också att det kan behövas alltså, omskolning eller utbildning eller så. Och det måste man ju naturligtvis ta i beaktande. Ingen sån här så pass stor förändring kommer utan att personalen måste lära sig nya grejer. Och ingen sån här stor förändring kommer utan att man måste ta i beaktande liksom, vad innebär den här förändringen för vår organisation på utvecklingssidan. Och 91% av IT-professionals tänker sig att molnet helt tar över on-premises inom 5 år. Jag tror att det här var förra året också. Så om man frågar IT så är de helt införstådda med att molnet är det som kommer att gälla. End of story. Drop the mic. Liksom. Ja. Precis. Jätte intressant och relevant fråga. Jag ska besvara den genom att först be om ursäkt. det är någonting som jag gör. Jag är ju primärt utvecklare själv och jag håller själv mest på med plattformstjänster, line of business applications och den typen av frågor, alltså strategiska och line of business och så vidare. Inte så mycket på infrasidan själv. Alltså jag kan göra det också, men det är min stora passion ligger mer på utveckling. Så att säga. Jag har en bakgrund inom utveckling själv. Börjat som utvecklare och konsult under många år. Och jag utvecklar fortfarande kod idag faktiskt, om man ska vara helt tydlig. Det som hände tidigt i molnet var att de entusiastiska, de här early adopters som vi såg innan, började liksom att påa att molnet kommer att vara så himla grymt och det kommer att ta över allting och vi kommer att lägga ner alla IT-avdelningar och alla som jobbar med IT kommer att köra taxi. Jäkligt bra sätt att skaffa sig fiender i branschen. Jäkligt bra sätt att göra alla IT-chefer i hela världen till ens första fiende. Och det är ganska korkat att tänka så också. Inser vi ju då efter ett antal steg in att okej, det var ju inte så vi menade. Vi kommer ju fortfarande behöva folk som driftar våra system, som underhåller dem och backuppar dem och restaurar dem och ser till att de fungerar bra. Och alla de här sakerna, IT-personalen, kommer ju fortfarande behövas lika mycket. Betyder det att man har kvar lika många i IT-personalen? Är det klart, har man en stor och ineffektiv, föråldrad IT-park idag och byter ut den mot ett moln och man är i den nya världen, så är det möjligt att det är några färre på IT-avdelningen. Det är inte alls omöjligt. Samtidigt har man också sett att det brukar innebära en hyfsade tillväxtmöjligheter. Om man verkligen är duktig på att anamma den här nya molniga livsstilen, så är det ju oddsen väldigt goda att de IT-tekniker man har kommer att vara kvar, men de kommer att göra mycket mer fokuserade och bättre saker än att faktiskt ta hand om unboxa fysiska hårdvarukomponenter och trycka in dem i fysiska rack. Så att jag tror inte nödvändigtvis att personalomställningen i faktiska antal är så himla stor. Åtminstone inte i de flesta fall. Det beror helt på hur bra man är på att gå till molnet, om vi säger så. Men däremot så kommer de att göra helt andra saker. De kommer fortfarande vara övervaka system och hantera virtuella maskiner och patcha dem OS:en och så vidare och fixa loggar och hålla reda på diskarna, de sakerna. Men de har lite, där är några aktiviteter som försvinner. Och det är väldigt viktigt att tänka på. Det är ingen exakt svar, återigen. Jag inser hur luddig jag är här nu. Ja. Ja. Inte specifikt. Nej. Mm. Ja. 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 Ja, klart. Klart det. Mm. Mm. Ja. Ja, det är väl sin sak, ja. Eller? Absolut, det är fortfarande saker som måste underhållas och automatisering, automation ska man naturligtvis ägna sig mycket åt. Det kommer bli mycket skriptning och mycket templating och den typen av saker. Microsoft har någonting relativt nytt som heter ARM, Azure Resource Manager. Och där använder man sig av templates och det innebär att man har faktiskt exakt vad det innebär är att man har JSON-filer som beskriver systemen. Och när man exekverar en sån här template mot molnet så kan man alltså deploya en hel miljö med allting. Och de måste ju underhållas och versioneras och vidlivhållas och sen så har du då PowerShell och automation. Så det blir nog, om man inte har mycket av den typen av aktiviteter idag redan, många IT-avdelningar har redan rätt mycket PowerShell naturligtvis, så kan det bli att det blir fler av den typen av aktiviteter. Och kan det betyda att några IT-tjänster kan rationaliseras bort i vissa verksamheter, det kan det absolut göra. Men jag skulle inte vilja kalla det för ett stort hot mot IT-branschen. Det skulle jag inte vilja göra. Återigen luddigt svar. I alla fall, multi-tenancy är ju vad jag kallar för the holy grail vad det gäller molnet. Man kan göra multi-tenant applikationer utan molnet, men en stor anledning till att gå till molnet är att göra multi-tenant applikationer. Man går från att kanske vara ett företag som har, låt säga, att vi har 200 kunder. Varje kund får vår produkt skeppad till sig och de installerar den produkten eller vi hjälper dem att installera den i deras system, i deras datahallar, vad de har för någonting. Och sen så kommer det patchning, underhåll, support, buggfixning och alla de sakerna ovanpå det, eller hur? Gånger 200. Ni vet själva att det här inte skalar så där jättebra. Ju mer framgångsrik man är, desto fler kunder man får, desto mer kommer man att ägna åt support och underhåll. Den här kunden är inte så sugen på att uppgradera just nu, men den här kunden vill ha nya features. Så har man alltså också kod i olika versioner deployad hos olika kunder, och man ägnar alltså mer och mer tid åt att bara underhålla befintliga kunder och mindre tid åt att flytta sin verksamhet framåt. Titta på alla de här stora. Ta Google Apps for your domain, ta Office 365 och vilken som helst annan stor sån här tjänst, så är de multi-tenant. Det vill säga de är en tjänst i molnet i många fall, va? Som alla använder. Alla loggar in i samma tjänst oavsett vilket företag man är, och så får man i, när man är inloggad får man bara se sitt eget data. Och det är så alla stora tillväxt liksom företag numera så att säga gör. Och tänk själva om ni är till exempel ett produktföretag eller ni har produkter som ni installerar ute hos kunder. Tänk förändringen för er organisation. Om ni går från att göra det till att leverera en tjänst i molnet till exempel, som era kunder konsumerar as a service så att säga. Tänk förändringen vad det kan innebära, måste inte göra, men det kan innebära en radikal förändring i hela er affärsmodell. Innan kanske ni tog betalt per licens eller någonting i den stilen ute hos era kunder. Nu kanske ni kommer ta betalt i användarmånader eller användartimmar eller någonting. Alltså det kan bli helt andra. Det kan innebära att ni är ett helt annat företag. Gå från att vara ett produktföretag till att bli ett tjänsteföretag kanske. Men att man vill gå dit, det är såklart, för att när man väl har det på plats så har man ju bara ett system att underhålla som man själv bestämmer när man uppgraderar. Det är inte så att Google ringer till sina kunder och frågar, är det okej att vi patchar? Nej, det gör de ju inte. De uppdaterar ju Google Apps for your domain när de vill. Det är ju, ingår ju i avtalet, man hyr en tjänst. Och det är en jättestor förändring. Och det är den största enskilda kanske vinsten då. Om man är där och har det och jämför med att vara på marken med egna servrar, eget underhåll för det och en egen underhållsorganisation för att supporta saker och ting, supporta kunder ute då i olika som man har levererat sin produkt till, så är det här en jättestor skillnad. Det är helt olika. Så, nu är tiden snart slut. Vi har ett antal minuter. Den här är en sån här Microsoft slide som bara säger att Microsoft är bäst. Det är en Microsoft slide som försöker säga att Microsoft är bäst på allvar. Den säger att Microsoft kanske inte nödvändigtvis är enskilt bäst i någon specifik kategori, men Microsoft är de enda som är så kallad leader. Det här är Gartner fyrkanter. Microsoft är den enda som är i den övre högra rutan i alla. Okej? Och det är bra, för man vill vara i den övre högra rutan, för det kallas för leaders. Om ni tar en sån sak som ska vi säga, infrastructure as a service, där är ju Amazon bäst, det vet ju alla. Det är ju sant. Och Microsoft jagar Amazon och vill komma ikapp Amazon. Det är också uttalat, det har de sagt. Det är ingen hemlighet. Hoppa över, och där är som sagt, ja, men ska man inte gå till Amazon då? De är ju bäst. Jo, det ska man kanske göra. Men vad det gäller platform as a service, där är inte Amazon med på bilden överhuvudtaget. Och platform as a service är enligt min mening ännu viktigare än infrastructure as a service. Infrastructure as a service är jätteviktigt. Platform as a service är ännu viktigare. Så jag säljer inte specifikt Microsofts produkter. Det gör jag egentligen inte. Just nu gör jag ju det, men det är lite så. Ja. Vi får ta det med en nypa salt. Det viktigaste är så här, vi har ett val. Ska vi gå till Amazon? Ska vi gå till Salesforce? Ska vi gå, vad är det vi ska välja? Jag väljer ju Microsoft utan någon som helst tvekan. Och det har jag bettat ganska hårt på personligen. Microsoft har ett gäng saker där de är bäst trots allt. De har de största virtuella maskinerna som finns i något public cloud. De har ett premium storage som i stort sett vinner fältet också. Och de har en enormt bra managementdel med skriptning och templating och sånt som jag lite grann nämnde här, som är alltså, den är outstanding, den är så jäkla bra. Och deras då tooling support med Visual Studio och det här där folk sitter och utvecklar är också helt omatchat. Så där finns några stora fördelar. Vi kommer inte hinna prata så hemskt mycket om vad som finns i Microsoft-lådan ändå, men där är den här, jag har lite grann pratat om det här redan, vi gör så här. Det här är vad ni tar hand om ni har era egna maskiner, okej? Okay? Egna servrar, ni tar hand om allting i den här stacken själva. Ni driftar detta och underhåller det. Och vi ska inte titta i detalj på den här, men ni ser att vi har en sån här pryl, va? Att om ni flyttar till Infrastructure as a Service så försvinner vissa av de sakerna ni driftar och underhåller. Ni måste inte ta hand om de fysiska delarna längre. Men ni måste fortfarande ha hand om virtuella maskiner och patcha OS och uppdatera. Vissa saker kan ju bara driftas egentligen, som de funkar ju egentligen bara på Infrastructure as a Service eller virtuella maskiner. Va? Men nästa steg då, Platform as a Service, är ju det steget där man kanske egentligen bara fokuserar på sin affär. Och allting annat är en plattform. Du bara deployar din applikation, din affär, din tjänst till en plattform och liksom driftaren, i det här fallet kanske då Microsoft, tar hand om allting annat. Behöver inte bry er om någonting annat. Och det ni sen bygger, era system som ni sen bygger och kanske hostar så här, de erbjuder ni till andra att köpa en tjänst som en software as a service. Software as a service motsvarar ju typ att ja, men vi driftar inte en Exchange server själva, vi kör Office 365. Det är software as a service. Så här har man ju då någon slags hur mycket tid och energi vill man ägna åt att göra det som inte egentligen ger er en större affär. Så kan man uttrycka det, kanske. Och Microsoft tycker också att det är riktigt, riktigt bra med Platform as a Service. Så vi ska börja runda av här. Vi har mycket vi skulle kunna prata om. Men de här är som Microsoft, det är de här slidesen, så jag är ganska glad att vi inte hinner med dem. Däremot ska vi göra två snabba nedslag till. För det här är ju också jätteviktigt. Det finns ett helt trust center på Azure.com där man kan gå in och börja läsa. Kan jag lita på det här? Är mitt data? Är det privat eller är det delar Microsoft det här med amerikanska myndigheter och andra intressanta spörsmål som en del vill ställa? Där återigen, med risk för att låta som att jag säljer Microsofts produkter, definitivt utan tvekan är Microsoft de som ligger längst framme på det här området och har ett jättestort arbete på just trustworthy computing. Kan ni lita på oss? Ni lägger alla era data, era kunders data och era känsliga affärshemligheter i våra datacenter. Kan ni lita på det? Att det kommer funka och att det är säkert. Ja, det är ett väldigt stort område. Jag är inte jurist precis, va? Men det är ett superområde. Och en sak till som jag ville peka på, det är Active Directory. Nu har jag inget internet så jag kan inte visa det, men mitt Azure moln, mitt eget till mitt företag. Jag har ett Azure Active Directory där jag har mina användare. Och det är det Active Directory, det kan jag synka mot det jag har på marken, alltså där man loggar in i det lokala AD:et när man kommer in till företaget på morgonen. Och man kan synka däremellan och sätta upp det så att man får single sign-on mot alla grejer man har i molnet. Så det kommer funka som om servrarna fanns hemma, så att säga, med bibehållen säkerhet. Och jag har ju då ett Azure AD där jag har mina användare i, och sen så åtkomsten till Azure, alltså till Azure-portalen som vi inte kan titta på nu, åtkomsten till mina system som jag har i drift i Azure är också säkrade med samma AD, med rollbaserad åtkomst, behörighets liksom åtkomst där, vilket gör att jag kan till exempel skruva ihop det så att utvecklare får lov att deploya till den här miljön, men de kan inte av misstag råka deploya till produktionsmiljön för att de har inte åtkomst till det. Det är bara DevOps-rollen som har åtkomst till det, till exempel. Och också sen om jag väljer att använda till exempel Visual Studio Online, det är ju inte precis något krav, men ni kanske jobbar på företag som har MSDN-licenser. Är det någon som gör det? MSDN, det är någonting ni har? Flera stycken som har. Faktum är att per MSDN-licens så får ni en Visual Studio Online-licens. Så att istället för att själv drifta, underhålla och hantera en Team Foundation-server så kan man överväga att göra som många har valt att göra med e-posten. Vi har ingen Exchange-server längre. Vi har skippat det. Och där kan man också överväga om det kanske är samma sak man borde göra med TFS-server. För TFS-server-underhåll kan vara en rätt stor post. Och om TFS-servern inte funkar, är man riktigt, riktigt dåligt på det, för då kan ingen utveckla. Och det är också, där har jag sett att det är många som väljer att men den flyttar vi bara ut helt enkelt. Och om jag hade kunnat klicka på settings här så hade jag kunnat påvisa att min Visual Studio Online är också säkrad med samma AD. Så om jag startar ett nytt projekt imorgon så kan jag skapa en ny grupp för det eller utvecklarna som ska vara i det projektet. Jag kan assigna dem ett access till ett antal resurser i Azure och jag kan assigna dem ett projekt här inne i Visual Studio Online och det är samma säkerhet över hela linjen. Och de kan inte ens komma åt saker de inte av misstag kan göra fel med, så att säga. Det är också super, super kraftfullt. Men nu är faktiskt tiden, mina vänner, slut. Jag har en potentiell, det här sista visste jag att jag inte skulle hinna med, men det viktiga är ändå trots allt att vi har någon slags game changer och vi är, enligt vad ni själv sa också, vi är någonstans mitt i adaptionen av det här. Alla går hit nu, så att säga, alla med stora hartassar. Så det som gäller är väl att ni också bör vara med på det här. Annars tror jag att ni kommer att ångra er. Men en stort, stort tack för att ni ville vara med här idag. Uppskattar det. Har ni mer frågor så är det bara att ställa dem. Kontakta mig, mail, vad som helst. Det går bra. Tack.